Eurotalk Weekend presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. Big Nine, ett stort tips på toppfotboll från ATG.
Klockan är 10:05 och vi välkomnar inga mindre än Hasse Backe in i studion. Välkommen.
Tack så mycket. Alltid trevligt att vara här.
Ja,
inte så ofta, men det kanske är tredje gången.
Jag tänkte fråga dig, allt bra med dig?
Ja, det tycker jag. Mer jobb än någonsin. Okay. Trots att jag har gått in i dödszonen och passerat 70 år så jobbar jag fan mer än någonsin. Och det är kul.
Vad innebär mer jobb än någonsin?
Förutom Svanemarparken, Champions League, kommande VM, mycket förberedelser, mentor åt några tränare ute i Europa, åt UEFA. Jag är helt plötsligt anställd av UEFA. Jag undrar var de hittade mig någonstans. Men det är ett väldigt roligt projekt. Sen är jag dessutom mentor åt 6 travtränare åt ATG. Mm. Så det är fullt upp på det viset. Och sen startat egen podd. Total kontroll.
Ja, just det.
Det är lugnt.
Berätta om bra namn
måste jag säga.
Ge podden utrymme. Vad handlar den om?
Nej, men det ska ju vara fotboll, samhälle, gäster kan det väl säga i 3 delar. Hoppas vi får in ganska tunga gäster framöver. Internationella. Mm. Det är inte helt lätt med dem. Med tanke på vad de har för kontrakt med sina respektive tv-bolag och så vidare. Om de får ställa upp eller inte. Men det är några tunga namn på gång in så att... Det är tydligen inte mättat heller med poddar, vad jag förstår. Han Tajmas som jag jobbar med sa nej. Det finns alltså hur mycket mer att göra vad det gäller poddverksamhet. Ja. Och sen han tvingade in mig på sociala medier också. Sen 10 dagar
så
jag tillbaks.
Så 10 dagar alltså.
Jag tillbaks på Twitter och Instagram.
Jag ser ändå fram emot den här dagen när du ska få de här första stora internationella gästerna. Och du ska förklara poddnamnet för dem.
Ja, just det. Ja. Ja, det blev inte
you
lätt.
Know I was commentating a game in the Euros.
Total control. Against Poland, you know. With the poor striker named Lewandowski.
You know Lewandowski? Nothing against Victor Lindelöf.
Ja, precis.
Men du kanske är tjatig, men du nämnde i alla fall lite snabbt på en position där.
Den är jätterolig. Det har jag hållit på med i 4 år nu. Då ringde upp och frågade så här. Vi gör en jättesatsning på några av Europas mest lovande damtränare. Okej, sa jag, absolut. Det är en 2 års eller 18 månader projekt. Jag började med en norska, Hege Riise. Jag blev väl vald till VMs bästa spelare sedan 86, om jag säger rätt, inom damfotbollen. Nu ny förbundskapten i Norge efter Sjögren. Fick hon det jobbet. Hon var så kallad caretaker i OS för England också, så hon fick en del tunga. Sen hade jag Emma Coates, England, som ansvarar för U19 U21-landslaget i England. Och nu har jag fått Tysklands assisterande förbundskapten med det svensklingande namnet Britta Karlsson. Jag tänkte, jag ringde upp och sa, du måste ju vara svenska. Liksom. Det fanns tillbaks i tiden rötter i södra Sverige. Men en ruskigt skicklig var i Wolfsburg. Kört ihop med, om ni kommer ihåg, med Horst Rubers. Mm. Magnifika centern i Tyskland som krossade allt. Han var ju ett tag också förbundskapten. Hon är oerhört skicklig. Jag blir fan, hon lär mig grejer. Alltså, de är så seriösa i Tyskland. Och de inför EM här, dam-EM, trodde de ju inte riktigt på laget. Ungt lag, osäkra skador på Alexandra Popp så här, som sen, jag vet inte om ni såg någonting, fruktansvärt center den här Alexandra Popp, blev skadad i finalen mot, eller innan finalen mot England. Annars tror jag att Tyskland hade vunnit. Men se hur de jobbar och hur satan seriösa de går in. De jobbar dygnet runt i detaljer. Jag har aldrig varit med om
det. Är det kul för dig som är liksom fotbollsnörd i grunden att jobba med dem? För jag kan tänka mig att det är så här, med herrtränarna idag är det är så jävla mycket annat som inte är fotboll. Ja. Alltså det är media och press och supportrar och hela den här. Liksom det är, jag kan tänka mig att det är nästan 50% ratta, massa annat skit och 50% fokusera på fotbollen.
Så är det ju på här sidan.
Medan på damsidan är det verkligen så här, du kan verkligen bara fokusera på fotbollen.
Och de analyserar, vet du, vi sitter och gör fighter tillsammans. Det här är ett projekt där vi måste ha ett möte en gång i månaden. Nu blir det ju teamsmöten och grejer. Men sen ska vi ha 24 så kallade face-to-face-meetings dagar under den här perioden. Och typ, då drar vi till Mainz exempelvis. Jag tror Mainz är superintressant. Det är min gamla mittback Bo Svensson förresten som tränar Mainz. Gjorde ett jättejobb. Honom hade jag i Köpenhamn. Eller också drog jag med Hege till Salzburg och kollade deras akademi. Som jag tror är kanske världens bästa akademi idag. Enorma resurser. Det borde alla få göra ett besök och se hur man utvecklar unga spelare. Så att sådana där besök blir det här. Men som du är inne på, det är ju det är jäkligt berikande för mig också. Och jag håller mig ju ajour med internationell fotboll hela tiden. Vilket jag verkligen uppskattar. Alltså. Mm. Cool. Det är bara jag som sitter och surrar.
Nej, men det är ju
exakt. Tyst!
Men så här, vi har pratat väldigt mycket svensk landslag inledningsvis. Ja. Det ska vi göra också. Vi ska prata om din karriär som fotbollstränare främst och ja. Som expert. Men så här, vi har ett program som heter Fotbollsmorgon som är nystartat här. Lasse Granqvist var på besök.
Oj.
Då kom du på tal.
Ja.
Vi ska kolla på det klippet och så tar vi resten sen.
Okej.
Du får gärna stämma av en historia som Hasse Backe har berättat till mig. Vi jobbar ihop rätt mycket med Laban. Därför att när Hasse Backe gick någon form av dåvarande elittränarutbildningen så var Laban Arnesson instruktör.
Mm.
Och då kom, han skulle ha då en genomgång med laget. Hasse Backe skulle ha genomgång med laget som ingick i den här. Och gå in, om det nu var Öster eller vad det var säger vi. Ja. Och skulle gå in i omklädningsrummet inför träningen den dagen. Och kommer att parkera bilen utanför det på väg in. Och då sitter Laban i bil och väntar och hoppar ut och stoppar Backe.
Mm.
Och så säger han det, hur fan ser du ut? Och Backe bara, va?
Vad menar du?
Ja, men hur fan ser du ut? Du ska gå in och träffa laget. Det är du som står för energi. Du ska stå för prestation.
Ja,
du ska stå...
Hela sunkigt,
din, hela eller? Din. Ja, visst.
Ja, du, ja.
Klipp det! Alltså, och hem, rakare, kom hit och var fräsch! Du går inte en meter in dit, de skickar hem honom alltså! Och Backe, det här var ju den här förbundskaptenen.
Ja, precis.
Så.
Gud vad kul, det där.
Helt rätt, säger jag.
Alltså, verkligen.
Ja, och Hasse hyllar ju det.
Ja, han, det klart.
Men jag tänker, stäm gärna av den.
Ja, det ska historien. Verkligen göra.
När ni får hit Backe vid något tillfälle.
Ja, exakt. Och kanske Laban.
Ja, precis. Ja. Så kommer vi bara upp och mötas igen. Det blir jättekul.
Då kommer han vara uppklädd.
Nu är Backe redan.
Nu är
det. Absolut. Liksom, the face, det var som Arsene Wenger sa, va? The face of the coach is the mirror of the soul of the team.
Mm.
Så, och det skulle han säga. Han såg ju ibland så nödig ut, tycker jag. Så.
Det var roligt. Vi avslutade med att Hasse sa att det där var helt fel citerat.
Ja, Wenger svarade. För jag var på besök 1990 och besökte Wenger när han tränade Monaco. Och vi blev faktiskt utbjudna på lite middag av honom. Vi var väl tre tränare där och då sa han så här, du har förlorat 3-0. Du har 20 mikrofoner rakt upp i käften och tv-kameror. Hur agerar du? Jag bara så här, ja, det vet jag inte riktigt. Ja, men det handlar om ditt ansiktsuttryck, det handlar om ditt kroppsspråk inför media.
Mm.
Du talar om med ditt kroppsspråk hur din spelartrupp mår. Och då sa han så här, the face of the coach is the mirror to the health of the team.
Okay.
The face of the coach. Det har jag aldrig, glömmer jag aldrig. Sen 90 är det. Och nu har inte Wenger lyckats med det speciellt bra sista 10 åren kanske.
Men det är ett jävla sant citat.
Det är så jäkla rätt. Men för att rätta Laban-grejen här liksom. Och det sitter,
det, är det, jag tänkte fråga.
Det sitter ju som ett R i mitt huvud. Det är ju bara, det går aldrig bort. Det här är ju 1900... Ja, herregud. 82.
Ja.
Jag tar min, ska ta min licens, steg 4, sista... tränarlicensen då. Jag tränade Djurgården då, eller fick Djurgården 82. Och det här är i Halmstad och jag ska ha ett praktikpass med troligtvis J-landslagets trupp. Och jag går mot omklädningsrummet och Laban står utanför och säger, vad fan gör du här? Och det är 27 bass och bara, svetten bara rinner. Så här. Bara, vad fan är det som händer? Liksom så här. Så här. Nej, men tror du jag släpper in dig i det här omklädningsrummet? Du ser för fan mer död än levande ut. Om du går in i det där omklädningsrummet så smittar du 22 spelare. Det kommer bli ett skitpass, bara så du vet om det. Går ut till bilen, sätt dig på parkeringen i bilen och så peppar du upp dig själv. 10 minuter, sen kommer du tillbaka så får jag se om jag släpper in dig. Traskar ut, sätter mig i bilen ungefär. Va? Och liksom livrädd går tillbaks. Och då ställer han sig bara som utanför dörren innan jag ska gå in. Det är du, din jävel, som ska motivera, engagera, entusiasmera. Så här. Men som Lasse sa där, jag hyllar det här. Det här sitter varje gång jag har kommit till en träning eller någonting. Jo, han avslutar med, du har inte rätt att ha en dålig dag, din jävel, i din position. Du har inte rätt. Och det där sitter i min skall liksom, man har vissa månader med alla lag man har tränat och man känner, åh, Laban, sitt kvar 10 minuter i bilen. Ja. Nu jävla peppar du upp dig själv. Nu förbereder innan du går in i det där omklädningsrummet.
Det säger något om ansvaret man har.
Vi behöver fler Laban-tränare.
Ja, men folk pratar om att det inte finns ersättare till Jan Andersson. Laban.
Ja, men alltså grymt. Grymt. Mm. Jag hyllar det där. Det är nog det bästa under hela min karriär någon har dundrat in i skallen på mig. Det formade mig, tror jag, inför alla träningar, dagliga träningar. Alltså.
För som Lasse sa i programmet och som Josefin sa, så sa de ju att vi måste följa upp det här, vilket vi då gjorde. Så vi skrev ju, eller vi bad Josefin höra av sig till.
Och för att förtydliga till de som inte har sett det här, så är alltså Josefin barnbarn.
Exakt. Vad trevligt. Vad jag skulle komma till i alla fall är att hon har då av sig till Laban som svarar henne så här. Vi vill ha ett samtal med honom, men det jag vet inte om han hade tid eller inte orkade, det spelar ingen roll. Men han har i alla fall svarat på sms till Josefin, att morfar tyckte det var muppigt med kostym. Det här är alltså citerat. Och han körde alltid träningskläder. Så vår fråga var egentligen, vad är det som stämmer? Men då var det liksom din appearance som var för dålig då antagligen. Inte liksom självaste klädervalet var inget problem. Men där fick vi några roliga anekdoter i alla fall.
Ja, men det här har ju hjälpt mig liksom inför, jag menar, allt du kommenterar också där, så inför sändningar. Mm. Jag menar mina förberedelser, och jag vet ju, jag förbereder mig för mycket, men hellre det. Men det påverkar, hans ord påverkar även mitt kommenterande. Vad det gäller typ var förberedd alltså.
Men man har vissa sådana, som för dig fastnade ju liksom Wenger citatet också. Att
det sitter de två grejerna.
Den kan jag verkligen tänka mig att andra tränare har tagit efter. Och jag kan ju känna samma, att så här, jag kommer ihåg när jag var på Strive mitt typ andra år eller någonting, och jag skulle kommentera MLS. Mm. Alltså mitt i natten 04.00 en tisdag, liksom ingen semestertid. Och då hade man ju också svårt ibland att vad fan ska jag göra den här matchen för? Och det var någon så här, Zlatan spelade, och jag visste ju om att så här, jag kommenterar nog den här för att om han gör mål så vill de kunna klippa ut det målet med svensk kommentering. Så att av 90 minuter kommer kanske 30 sekunder att vara relevant.
Exakt.
Resten hade jag nog kunnat vara tyst. Mm. Och inte så många hade brytt sig, för ingen är uppe och tittar. Mm. Och då minns jag hur en ljudtekniker, tror jag det var, bara kom till mig och sa så här, bara så du vet, så du förstår väl att liksom, Zlatans pappa sitter nog och tittar. Och då, det fick också igång en tankebana hos mig att så här, vänta nu. När jag kommenterar Spezia mot Salernitana, det kanske är 20 tittare. Ja, men hälften av dem är nog Emil Holms familj. Exakt. Det här är en jättematch för dem.
Men det är ju fans, här, vet du. De finns för varje
de bryr
lag.
Sig. Så att det här är ju deras viktigaste match. Så det gäller ju för mig att liksom visa den respekt och värdighet. Och ska förbereda mig lika mycket för den som jag gör för Inter Milan. Det är sådana grejer man måste liksom...
Måste.
Jag är likadan som dig där. Att jag förbereder mig mycket, mycket mer än vad jag använder. Jag använder 5% av
exakt,
det. Liksom.
Exakt. Jag anlitar ju nu videoanalytiker. En polack som är helt överjävlig på det här. Va? Som gör ju talking point som laget. Tar fram karaktärsdrag på laget. På tränare. Nyckelspelare. Plus en kommentar på varenda lirare. Mm. På plus och minussidor och så vidare. Sen sitter vi och går igenom det här. Men det är ju överlägset att ha. Det är fullständigt över. Det är som du, liksom det blir aldrig fel.
Nej.
Eller det är aldrig det är fel att säga. Men det är svårt att det ska bli fel egentligen. För du har liksom allt som behövs.
Mm.
Men jag känner mig jäkligt trygg med det. Det måste jag säga.
Ja, jag är likadan.
Så här, jag tänker att vi ska ta oss an din karriär lite. Mm. Som tränare och förbundskapten. Jag tror Kalle faktiskt har tagit an sig att syna er lite och faktiskt göra en karriär.
Som oj!
Så det är en tävling vi kör, att vi tar fram Wikipedia-karriärer på spelare eller tränare, tar bort klubbar och så ska panelen få gissa. Jag tror Kalle möjligtvis har en sån grafik.
Är det så?
Sådär ja. Så jag ställer till er, Fabbe, Sabri och Svanen. Vart var Hasse Backe 94-95? Vart var Hasse Backe 2001-2005? Och så får du svara sen.
Han har ju tränat AIK. Mm. Ja, och här saknas väl FCK va?
Jag tror ni har helt...
Spik.
Helt spik
där. Ja, spik.
Fan, det var ju lättare om att ta bort.
Ja, men de var snälla mot
ta bort AIK.
Men vad hamnar Tyresö FF där? Det var ju konstigt. Tyresö FF tränar jag efter Molde.
Oj,
just det. 86. Och sen blev det Hammarby öst. Jag kom hem från Norge, Molde och tränade Tyresö.
Det är någon som... det är Wikipedia.
Men, så här, alltså det är en lång karriär. En framgångsrik sådan på många håll.
Den ligger där uppe.
Mm, ja, det ska ligga på trevligt. 86.
Du var inne lite på AIK. Jag vill ställa dig frågan. Du har ju varit i AIK, i Djurgården, i Hammarby också.
Ja, den enda. som har tränat de tre Stockholms
klubbarna. Berätta lite, skillnader, kulturer, vad har du glada minnen på ena håll, tråkiga minnen på andra?
Ja, tyvärr blev väl de tråkiga på min ungdomsförening AIK tycker jag. Jag spelade bara 10 år i AIK som 12-åring till 22-åring kom upp i A-truppen i AIK. Men det funkade på av något sätt inte bra i moderklubben. Och jag ibland undrar om han skulle inte träna sin moderklubb. Jag vet inte riktigt varför. Jag hade ett skapligt lag. Laget kom från SM-guld 92 va?
Mm.
Och jag hade haft Öster då i 5 år och tampats ordentligt. Det stämde bara inte. Ibland så är det så här, du gör samma jobb men alltså det stämmer inte riktigt med... jag tror vi blev, vad kan vi ha blivit, 4-6 eller något sånt där runda 2 åren och fick spela lite i Europa. Gjorde det bra faktiskt. Hade en makalös match tror jag var mot Slavia Prag som var fan var halva tjeckiska landslaget på den tiden eller mer. Och slår ut dem efter, jag tror 0-0 hemma, så möter vi dem borta. Får 2-2, går vidare på borta. Målgaris Ungern skickar iväg ett skott från mittlinjen som keepen sumpar in till 2-2.
Sen gjorde slagit... viktiga mål.
Ja, gjorde det. Och sen möter vi Parma med Brolin och det just gänget det. Som då vann just hela vinnarkuppen tror jag, eller vad det var. Hade ett enormt drag, Dino Baggio... Crespo var väl där.
Sola
var där. Han slog in 2 frisparkar borta. Sola Brolin var ju briljant. De hade ruggigt lag. Borde nästan komma ihåg hela laget. Mittbackarna tycker jag var fantastiska. Ytterbackarna lika så. Sådana jävla maskiner. Så att,
den där hade jag hemma på VHS. Kuppvinnarkuppen.
Du hade den, ja.
Mot Parma.
Mm. Ja, precis. Det var ju... vi gjorde, jag tror Jesper Jansson gjorde 1-0 för oss. Men om någon anledning... Jag tror bollen var inne. Men på den tiden... Och kontringen efter, det tror jag Branka, Marco Branka, han gör väl 1-0 på kontringen där. Och de inte vi kvitterar till 1-1 med torska 2-0 borta, så kommer Aspria tror jag gjorde mål på den. Så de hade ruskigt gäng, det var inga vanliga spel, men de vann ju hela programmet. Sen, så tyvärr var väl det lite småtråkigt. Djurgården, vad ska vi säga, Djurgården ligger någonstans mitt emellan AIK och Hammarby om vi ser lite kult. Kulturella bitar så här. Familjärt. Jag tror ju så här att AIK är den tuffaste klubben. Det är den tuffaste klubben att träna i Sverige. Det är ingen tvekan om. Med allt vad det innebär runt omkring och bla bla bla. Det är tufft som tusan.
Det är noll tålamod.
Och jag tror det är ännu värre nu. Jag tror jag hade det lugnt jämfört med de som nu kliver in i AIK 2022 och så vidare. Djurgården är någonstans där mitt emellan. Trivs jäkligt bra. Djurgården hade åkt ur när jag tog över dem. Och vi vinner ligan direkt. Men det året inför de att vinnaren ska kvala mot den som kommer sist i Allsvenskan.
Ah, hockey,
och vilka kommer sist i Allsvenskan? AIK. Så det är Djurgården AIK i kval.
Åh,
oh, herre Jesus. Och där... Där,
det hade varit stökigt idag.
Där
alltså.
Torska.
Det hade varit en jävla match alltså.
Där torskar vi på stadion med 2-1. Spelar 2-2 på Råsunda. Och Lasse Stenbäck, Djurgårdens mittfältare, har i 89:e distans i stolpens insida. Och då hade vi slagit ut AIK. Sen året efter ändrar de. Men man fick fortfarande kvala, för de hade Norrköping åt ur och vi var 2:a, fick kvala mot dem, bla bla bla. Mot Kalmar fick vi kvala och... Tyvärr gick vi inte upp. Vi blev 1-2 då i motsvarande superettan var det väl då och hela tiden. Men fick kvala.
Mm.
Bedrövligt. Men Djurgården, jag trivdes jäkligt bra. Bra spelare, bra ledare. Och sen kommer vi till Hammarby. Hammarby är en verklig ytterlighet. Alltså det, där måste jag nästan dra en anekdot när jag ska skriva på för dem.
Det är så välkommet.
Förre förbundskaptenen Lennart Nyman. Gigantisk, ska ni veta. Ledare tillsammans med Erik Persson, Malmö, Stig Svensson. Efter de som byggde de här klubbarna. Så han... Kallar mig till en restaurang vid Gullmarsplan någonstans.
Såklart.
Ja, någonstans där under alltså. Så här. Och jag kommer dit och tittar in och det är bara becksvart. Vet du. Det är så här. Alltså, längst in sitter någon, traskar in. Lennart Nyman sitter längst in. Och så säger han så här. Ja, men det som är viktigt med Hammarbybacke är så här. Vi ska äta bäst. Vi ska resa bäst. Vi ska bo bäst. Som det var förr i tiden, vet du, Billy och Kenta måste få slå sina tunnlar. Vi är i underhållningsbranschen. Så nu måste du tillåta Uffe Eriksson, Hasse Holmqvist, Putte Ramberg att slå sina tunnlar. Ja, så här, det är väl... Men du, lättsamheten då i Hammarby. Sen tog han upp en plastpåse. Backleden. Här har du första månadslönen. Så här, skönt.
Det känns som att den identiteten på något sätt...
Men det där har du det exakt. Jag hävdar att den lever kvar. Tittar du på Hammarby idag, alltid offensivt balanserade.
Ja.
Du vet, det är oförutsägbart. Vad händer med Hammarby? Det är fortfarande, tycker jag, oförutsägbart. Mm. Medan du har AIK och Djurgården är mer liksom resultat.
Ja, det tycker man så här, jag gör ju ett program Toto-svenskan som där vi bara pratar om allsvenskan, och så här, tittar man på vad Hammarby, de har ju blivit mer professionella och blivit Absolut. Ett topplag och så där. Men jag kan bara, tittar man på den här säsongen, de har ju investerat enorma pengar. Ja. Och de håller på nu, de har inte vunnit mot ett enda topp 6-lag. Och dessutom så tycker jag att även från supporterhåll, alltså jag kan ju bara tänka mig om AIK eller Djurgården eller Malmö hade investerat 50 miljoner i truppen, resultatkraven hade ju varit medan Hammarby, det är nästan så här, vad händer om ni inte kommer topp tre? Och de är så här, nej men då nästa år så kanske... Alltså.
Du har så helt rätt, för varför sitter i princip 20 000 på Tele 2 oavsett vad Hammarby presterar? Om de så åker ur så kommer det sitta 20 000 ändå.
Underhållningen.
Men hade, ja precis, men det är oförutsägbara, det händer någonting, de har skapat en myt, myten lever sen tidigare. Men jag går också på att just det här, det är så alltid tycker jag offensivt balanserat har det varit. Så att det händer någonting med Hammarby.
Det här är liksom 87 och alltså så här, vi har ju unga bajare i så här, alltså 00-generationen som kommer upp och de, alltså det är samma sak. Och så här, alltså det går att håna som mot sådana supportrar, men det är ju charmigt.
Det har förändrats, men det lever vidare på sitt sätt. Men har det varit nära att du liksom efter den här vändan i Österrike och Grekland och England och sådär, har det varit nära att bli en svensk klubb efter det? För det har ju varit, medialt har det varit på tapeten i alla fall.
Ja, det har varit smånära faktiskt. Det har varit det, för att jag har ju blivit det kanske, jag har ju varit jäkligt inspirerad sedan 2000, så jag säger rätt här nu, 2009 jäkligt inspirerad och följd Bielsa. Jag har ju skrivit en bok om Bielsa också som blev nummer ett på Amazon inom fotbollsdelen. Passerade Fergusons böcker, då tog han skärmdump. Det är bra att ligga före Ferguson. Så den där säljer ganska halvskapligt varje dag några böcker. Det handlar ju om anfallsspel, rotations and interchanges heter den. Och det är någonting som jag har försökt föra in lite och pratat med de här damtränarna. Om ni skulle följa lite det här i anfallsuppbyggnad om rotationer och platsbyten, skulle ni revolutionera damfotbollen. Men jag får inte till det riktigt, de köper inte riktigt. Så, att...
så vad du säger är att du hade liksom velat implementera detta i ett fotbollslag?
Ja, i Sverige här. Det var ju därför det var lite på tal. Jag vet, Jensa Fjällström och jag sa för många år sedan att vi skulle ställa oss på barrikaderna och göra något helt nytt i svensk fotboll. Något så här riktigt Bielsa, inspirerat, galet. Men hitta en klubb. Då ska man nog inte ta en allsvensk klubb.
Nej, utan,
tålamodet finns inte riktigt.
Man hade behövt göra en Bode Glimt.
Exakt. En superettan-klubb. Sådär som med bra infrastruktur, bra träningsmöjligheter. Typ Västerås, Växjö, Öster som har allt på plats. Där du troligtvis skulle få tid att göra något helt. Det hade varit jäkla roligt. Så att, det har inte varit några konkreta grejer, men vi har resonerat om det. Och jag har fått lite allsvenska förfrågningar, fick jag. Inte nu för tiden, men efter Red Bulls-tiden så fick jag från allsvenska klubbar förfrågningar.
Men du har ju varit liksom toppklubbar i Sverige, sen har du ju också varit i våra nordiska grannländer. Alltså, vad skulle du säga bara så här, typ kort där, den största skillnaden tycker du mellan liksom, träna Sverige kontra allt? De bygger upp. För vi ser ju liksom nu att de börjar ta steget förbi oss. Eller de kanske, de har ju, Danmark har ju redan gjort det. Så det är så här.
Men jag tror det här går i lite cykler. 10-årsperioder, bang. Sen kommer Danmark och rasar lite i Sverige. Upp. Är min känsla. Men den stora skillnaden är mentaliteten. Om vi pratar Danmark. Om vi pratar Aalborg, FC Köpenhamn. Och rent generellt. Jag har en, Kasper Hjulman är ju med i det här UEFA-projektet. Som är damtränare också. Har väl fått hoppa av nu tror jag. För han har inte varit med på länge. Men vi har haft en del surr. Och för mig är skillnaden på dansken, det är att dansken är proaktiv i matcher. Om dansken möter Spanien så är det så här. Vi lägger oss inte platt på rygg. Varför ska inte vi styra matchen mot Spanien? Fan, de är väl inte bättre än oss. Vi ska vara proaktiva. Det är vi som ska styra det här. Sverige, platt på rygg. Försvara. Och bara pratar om hur jävla bra Spanien är. Och ja, det är den stora skillnaden på dansken. Och det är bara att se hur de agerar och beter sig nu. Jag vet, när jag tränade Köpenhamn så mötte vi alltid Brøndby i seriefinalen. Mikael Laudrup tränade Brönnby. Jag tror de skulle möta Barcelona i någon Europacup-match. Och vi satt och pratade vid något tillfälle och jag sa så, herregud, det blir att inrikta sig på mycket försvar. Så man bara tittar på mig. Vi ska ha bollen mer än Barcelona. Det gör det ju svårt för dem. Det var den, liksom den inställningen.
Men, jag såg, det kom ju ut någon intervju i Sydsvenskan nu med Åge Hareide som fick samma fråga. Så här, varför har Danmark gått förbi Sverige? Den kom upp här. Ja. Och där nämnde han ju också att så här, det här med konstgräset. Delar du den bilden också att det är ett problem? Att han säger ju ganska konkret att det går inte att fostra unga försvarsspelare på konstgräs. För att det blir... En mot en, så du kan inte försvara på konstgräs om någon kommer och skickar med bollen.
Det är svårt att gå fram och pressa också.
Ja, och närkampsspelet.
Exakt. Jag har inte tänkt på det. Jag köpte ju hem Åge Hareide när jag tränade Molde. Från Norwich. Så jag gjorde honom till kapten i Molde. Mm. Åge Hareide hade en jävligt snäll intervju om mig och Tommy Söderberg för ett tag sedan i någon tidning. Att han fostrades av oss två. Han förstod hur man organiserar lag. Vi satt och drack konjak. I hans hus i Molde på loftet. Jag, Tommy Söderberg, Hareide, halvpackad där och snackade 4-4-2. Alltså, hela natten och drack konjak. Han var en jäkla fin intervju. Han sa att det var det som fick honom. Den natten fick honom att tänka helt annorlunda fotbollsmässigt. Mm. Cool. Så att jag pratade med Håge bara för några veckor sedan innan, det sa han ingenting om Malmö, för då ville han ha mig till norska TV2-studion för VM. För då var han tydligen involverad i det. Men till den där frågan, jag har inte tänkt i de banorna, det går inte att fostra unga försvarsspel på konstgräs.
Men är det någonting så här, ska man haka i den? Så jag såg också någon så här intervju i norsk TV där de pratade om Bodø Glimt, som ju alla pratar om där. Mm. Att så här, vad är anledningen till att de är så bra på det de gör? Mm. Men varje kollar man på vilka spelare de har ju sålt spelare för stora belopp och till stora klubbar. Mm. Men ingen av Bodø Glimt-spelarna tar typ en tröja när de lämnar landet.
Nej.
Och då har ju den enkla analysen och den uppenbara analysen är ju att så här, det är konstgrässpelare. De har svårare att spela den här typen av fotboll som de gör på sin lilla arena med sitt konstgräs. Medan de danska spelarna är ju snarare så här, de gör det bra i Nordsjälland och Midtjylland och FCK och Brøndby och går vidare ut i Europa. Och det ploppar upp danska talanger. Nu kom det någon i Atalanta och hur bra som helst och nästa. Och det är ju, vi har två konstgräsplaner i Danmark. Hästen är på gräs.
Det kan vara en blandning mellan det här som du pratar om. Alltså du pratar om den här mentaliteten, både kanske i Norge men kanske framförallt Danmark. Att folk pratar i Sverige om det här belgiska mörkret. Dels konstgräsaspekten, att många misslyckas, men även mentalitetsmässigt. Att det är en annan sak att komma utomlands och danskar. Ja, men hela svenska jantelagen egentligen.
Ett annat lynne på danskan.
Ja, men det är det ju. Så alltså efter fighterna där när jag började träna Ålborg där, det stod ju en backbajer. Karlsberg är öl alltså. Så jag bara åkte in i omklädningsrummet och tänkte, vad fan, jag sitter och dricker stark bil efter fighten här. Men det var liksom bara att svälja det. Liksom det är deras tradition. Går det inte att gå in och rota i det? Nej. Men det är ju, tror jag, många svenskar skulle göra med det svenska ledarskapet. Jag kan inte dricka en stark bil det här, va? Svennis pratade om mig första åren i Italien. Lunch, matchdag, glas vin. Man tänkte så här, men han rörde ju aldrig det. Liksom. Nej. Det är deras tradition. Det är så här alltså, hela vägen. Men jag tror mentaliteten, den där är intressant. Vad det gäller de här sakerna. För att om vi tittar på de svenska lagarna som har alla problem ute i Europa.
Ja.
Ingen kvalificerar ju sig. Och då tror jag konstgräset gör skillnaden så pass stor när du ska ut och spela mot bra motstånd i Europaspels kval. Alltså. Mm.
Men alltså typ, tar vi typ exempel Djurgården nu, då tycker jag, där ser man ju mot Apoel och så vidare, där hade de en fördel på hemmaplan. Vi hade liksom Apoels bästa spelare gick ut och bytte skor precis innan matchen, för han förstod inte ens vad det var för underlag. Och där var
kan ju utnyttja det till sin
hemma, fördel. Hemma, absolut. Det tror jag också.
Och hos Djurgården tror jag snarare så här, det som gjorde att Djurgården faktiskt tog sig dit. Dels är det Conference League. Det är lite annan kvalmotstånd än om det är Europa League och Champions League. Men också att så här, Djurgården fick in den danska mentaliteten i laget. Att Djurgården, svenska lag generellt, alla förutom Malmö, har ju nästan bett lite om ursäkt när de kommer ut i Europa. Att så här, oj vad stort det är, oj vad bra de är. Djurgården vred ju på det och så här, det är vi som ska bestämma hur den här matchen ska gå.
Men jag tror
vi ska
man måste agera det. Så. Det är bara att ta Kasper Hjulman nu, hur han har lyckats med landslaget även som Åge gjorde.
Han körde över Frankrike nyss. Ja, liksom.
Precis. Liksom. Och du ser ju Midtjylland-Lazio, hur det är möjligt, 5-1 liksom. Och så vidare. Men det finns den mentaliteten och de tror verkligen på den. Att det går ut och styra fighter mot de här toppgängen. Mm. Det sitter i dem. Det kanske kommer en smäll, men på sikt så blir det ju en utveckling hela tiden. Mm.
Detta är en stor, en bred fråga och det har pratats väldigt mycket om det denna veckan. Men landslaget, det svenska landslaget, du som tidigare förbundskapten för Finland. Vad känner du kring hela diskussionen och som har varit den senaste veckan kring hur landslaget presterar och kring vår förbundskapten?
Ja, det finns nog mycket. Jag fick sparken i Finland på grund av träningsresultatstorskar, va? Jo, men så var det nog. Men där var vi så här, bara med att dra det. Vi valde ju här, hur ska vi utveckla det här landslaget? Hur ska vi få svar? Ja, vi mötte de bästa. Italien borta, Tyskland borta, Belgien borta, världsetta, Polen borta. Torskade bara en stort mot Polen, i övrigt ganska jämna matcher mot de andra världsnationerna. Men redan då började det glunka. Alltså, vi kan ju inte möta Andorra och Luxemburg hemma. Vi får ju inga svar inför EM. Det var inför EM 2020 då. Utan vi måste ju få svar, och det är så många länder som kvalificerar sig till EM. Så det är en jättechans för Finland om vi gör så här. Men då orkar ju inte styrelsen stå emot media när det börjar köras, trots att vi möter de bästa. I och för sig kryssade vi, måste vi fan hålla med om. Vi mötte ju Kosovo i sin första
just det
match i Åbo var det väl. 1-1 blev det i den. Och sen mötte vi Kroatien. Jävlar, de gick till VM-final. Så så här. Torskade 0-1 hemma. Perisic tror jag stängde in den. Och gör en bra match. Liksom. Mm. Men där fanns, och där får jag ju sparken på resultaten mot de här. Och hade jag haft exempelvis, är det 10 fighter, 7 torskar, en oavgjord, så är det klart, i ett klubblag har de alla fått sparken. Så är det ju bara, ja, rakt av. Sen kan jag ibland hålla med de som säger att det finns kanske något intjänat på kontot att få en möjlighet till inför nästa kval. Jag tycker nog nästan det i alla fall.
Alltså att Janne har presterat så pass bra?
Ja, att kanske nu kommer ett misslyckande. Och kanske ska man ändå, tycker jag, utifrån lite hur vi resonerar i Sverige och det ledarskapet, vi har få en chans till. Det enda som jag liksom hakar upp mig på hela tiden, det är att Sverige spelar med två centrala mittfältare mot bra motstånd. Jag menar, för mig är det fullständigt, ska vi ta ett steg till internationellt så går det inte att spela med Karlström och Kristoffer Olsson, två centrala fältare mot motståndare som är klart, de måste spela med tre då i så fall. Vi måste ju spela med tre som på något sätt kan hjälpa backlinjen. För mig två centrala blir överkörda.
Men om vi pratar, om du tar den här aspekten som du pratar, att danskarna tror mer på det. Om vi tar Janne som tränare, hans framgång i Sverige har ju varit väldigt riskminimerande. 4-4-2 som han är uppvuxen i svenska folkhemmet och så vidare och så vidare. Är han, alltså det känns som att du antyder lite om att du vill ha en mer spelande, som spelande tränare som kan lägga om hela svensk fotbollsfilosofi.
Man var ju på väg här med tre centrala. Och det var väl ett 4-3-3-spel eller 4-2-3. Men i alla fall tre centrala fältare om man var på väg. Och så får du inte resultaten. Och sen blir du rädd. Och så går du tillbaks.
Yeah.
Och det här var mitt stora misstag i Hammarby när vi åkte ur med Hammarby. Att vi spelade ett 4-4-2, men Hammarby var lite det här lättsamma. Nej, vi får inte resultat. Påverkad av omgivningen var jag, så vi går tillbaka och spelar 3-5-2. Gick vi tillbaka och spelade 88. Och får inte resultat då heller. Då hamnar du i ett jävla ekorrhjul. Du hittar ju inte riktigt ut. Nu har vi kört 4-4-2, vi har kört 3-5-2, vi får inte resultat. Vad gör vi nu? Det är ungefär som Sverige som nu har spelat 4-3-3, inte får resultat. Nej, vi går tillbaks till det som sitter, ungefär som det som spelarna kan. Men vi ska ha klart för oss att spelarna ute i Europa, även om de sitter på bänk, så spelar de ju mycket andra spelsätt. Så de kan ju anpassa sig till vad som helst egentligen. Så är det ju bara. Men jag vet ju, hela den svenska inställningen har ju varit att ska vi kunna ta oss till slutspel med mera, så är det här. Vi måste spela så här. Vi måste spela 4-4-2. Vi kan inte spela något annorlunda mot så kallat bättre motstånd. Det är den inställningen som har varit. Det säger ju förbundskaptenerna också.
Får jag bara spinna vidare? Jag tycker det är väldigt intressant, för om jag får generalisera din generation, rätta mig om jag har fel, men du är väl på den tiden, alltså så här, stöpt i tränaryrket med det som Roy Hodgson och Bob Houghton liksom gav till svensk
fotboll
med 4-4-2. Och sen när du sitter här och pratar, så pratar du utifrån en väldigt modern taktik, och du pratar om dina influenser från Bielsa och skrivit bok om sådana saker. Var kom det ifrån? För om du pratar de här tränarna i din generation i svensk fotboll, så är ju alla väldigt 4-4-2, och det känns som att Janne har tagit det. Han har ju lärt sig av dem, alltså de här Lasse Lagerbäck-typerna.
Jag var radarstyrd i 4-4-2, ja, som alla svenskar. Helt inne i det, fascinerad av Bob och Roy. Var ju på tränarresor 1982 i Portugal när Svennis hade tagit Benfica. Så reser vi dit, ett antal tränare, Roy är med. Och det regnade som satan när vi skulle ha ett praktikpass. Och det gick inte många minuter förrän Roy skickade upp handen så här: kan jag få köra lite försvarsspel? Och jag och Stefan Lundin, han som var i SEF förut, han sitter väl i AIK-styrelsen. Vi var väl halvt aktiva på den tiden och skulle spela då som två centrala fältare i gyttjan där. Och att få höra då en engelsman instruera i försvarsspel. Vi satt ju där ett antal chockskadade hur bra det var. Alltså, är det här fotboll? Är det så här man kan instruera i försvarsspel? Om, oavsett vad det gäller pressspel, överflyttningar, allt. Men instruktionspunkterna. Så alla vi blev ju helt radarstyrda. Och jag har varit det precis som alla andra. Men jag kom utomlands. Och då var det typ i början med Danmark. Mm. Alltså lättsamheten att släppa spelare, liksom, kalla det ändå fria på ett helt annat sätt. Att inte organisera så minutiöst som vi gjorde i Sverige hela tiden. Jag tvingades förändra mig hela. För jag gjorde det stora misstaget på första presskonferensen med Ålborg att böst med media. Så ja, vad ska du göra med Ålborg? Ja, vi måste ju, med tanke på antalet insläppta mål så måste vi organisera försvarsspelet, säger jag. Rubriken efter, den tråkige svensken pratar försvarsspel. Så där lärde jag mig efter att jag bara prata anfallsspel. Ja. Varenda presskonferens med nya klubbar ska jag hyckla bara och säga att det enda vi kommer att jobba med är anfallsspelet. Det är det handlar om. Alltså, aldrig prata organisation, aldrig prata försvarsspel med media vad det gäller sådana här presskonferenser. Men där fick jag förändra mig, jag totalt.
Men tycker du inte att vi borde göra det också då? Om fotbollen har förändrats från 2015 år sedan och du säger att det är inte så många lag som spelar 4-4-2 längre och sådär. Ska inte vi också förändras? Ska vi inte också bli moderna på det sättet? Mm. Alltså vi gjorde ju back to basic nu och det såg ju inte heller, det såg ju katastrof.
Jag tror att om vi ska ta nästa steg så måste vi göra det. Jag tror Sverige alltid kommer att ha möjligheter att i ett gruppspel kvalificera sig till ett EM, till ett VM. Okej, bra. Men sen då? Nästa steg.
Exakt.
Det som jag sa när alla klagade på Zlatan och så, men jag sa så här, om Sverige ska kunna från gruppspelet ta nästa steg, det är klart han måste spela. Han som avgör fighterna för oss. Det spelar väl ingen roll om han inte tar ett steg hemåt defensivt. Skit i det. Mm. Han kommer att avgöra fighten mot Belgien eller något, mot Italien för att ta nästa steg. Och där håller jag med dig. För att ta nästa steg så tror jag man måste göra det. Men samtidigt, jag går ju lite ifrån, när jag tittar den här laguppställningen som Sverige presenterar. Var försvann alla spelare, tänkte jag?
Ja, exakt. Vad hände? Vi pratade om det tidigare här.
Vad hände?
Jag har varit lite så här, när jag tittar på den här gruppen, tittar man, alltså Nations League-gruppen, så var jag inne på att så här, vi har ju inte ett bättre lag än Serbien. Vi har ju inte ett bättre lag än Norge. Vi har ju lag som är mot Slovenien. Alltså de har ändå en världstalang och en världsmålvakt. Mm. Kanske den bästa utav dem alla. Vi är ingen som är nämnd som världens bästa i någon kategori. Nej. Pratar vi om vårt innermittfält så är det är Jesper Karlsson, Lech Poznan och...
Med all respekt, Olsson, de gör ju vad de kan, men exakt, de räcker ju inte till.
Exakt. Så, och jag kan känna så här, när Janne hade sin... Jag tror det här senaste året efter EM snarare har varit att så här, vi har försökt greppa lite efter halmstrån. För att den fotbollen vi spelade när vi hade... Visst, mot Spanien ser det ut som det gör, men vi såg alla hur det såg ut i en åttondelsfinal mot Ukraina. Vi är det klart bättre laget, vi är spelförande. Det ringer i stolpen och ribban och utanför och målchanser. Och, så att vi har ju det i oss. Och det var ett, på pappret ett 4-4-2, men det var ganska tydligt. Som man gjorde i Norrköping, att med bollen, skicka upp en ytterback, vi stannar med tre. Så att det var en lite mer 3-4-3-uppställning.
Och det tycker jag är viktigt det du tar upp här. För jag tycker,
så det var inte så dåligt. Nej. Tyvärr kom det en generationsväxling där vi kanske inte riktigt var beredda och förberedda på.
Man måste försvara lite där, som du säger ändå. När man pratar sifferkombinationer, Augustinsson högt upp i utgångsposition.
Jättehögt.
Forsberg in centralt. Forsberg in centralt. Och ska nästan vara stationerad centralt för att vara på sin bästa position. Så att men jag håller med, det är farligt fortfarande att prata sifferkombinationer. Men vad hände när du ser här, vad hände med alla spelare?
Exakt.
Daniel Sundgren, Hien. Vad hände här? Lindelöf, Augustinsson, så helt plötsligt spelar Karlström, Olsson ordinarie. Jag tänkte så här, vad fan tog alla vägen? Va? För det här laget är inte mycket bättre än vad vi har sett.
Nej, och så tittar man på Nations League-gruppen och på det här laget. Det är inte så konstigt att vi åker ur den här gruppen. Sätt spelare för spelare.
Okej, men det kanske inte är så konstigt. Vi har kommit fram till det. Det är inte så konstigt. Men är inte det här perfekt tillfälle att testa det där då? Varför ska vi förlora en match mot Norge, en match mot Serbien och säga så här, nej, nu ska vi sluta testa. För vi ska slå Slovenien. Fortsätt på det här spåret då. Om det är det som är framtiden, att vi vill bli moderna. Testa här. Testa inte i VM-kvalet. Testa inte i EM-kvalet. Testa i Nations League. Det kommer lite träningsmatcher nu i november. Då är väl det här ett jättebra tillfälle att testa.
Ja, det är det jag menar med. Så man kändes inte särskilt förberedda på vad gör vi när Seb, Lustig, Gurra Svensson, Marcus Berg, vad gör vi när de slutar? Vad har vi för plan då?
Men jag är helt enig, jag är helt enig med dig här. Liksom, det är ju, Nations League är ju istället för träningsmatcher.
Ja.
Och var ska du då testa någonstans?
Mm. Testa.
Testa här. Och sen får du väl skita i om du åker ur då. Jag tänker säga ibland så här, vem fan bryr sig om vi åker ur? Testa.
Men jag vill ställa en fråga här, för att det är många frågor här som vi alla har åsikter kring. Men du är ju tidigare förbundskapten för Finland. Hur svårt är det att göra förändringar när man ser sin trupp 2 veckor var tredje månad?
Nej, men det är klart, du har minimalt med tid. Men under tiden så har du ju mycket, du åker och träffar spelarna, du har teamsmöten med spelare, du följer upp med deras tränare formmässigt och allting. Och det är klart, i Finland var det så också att stort sett alla satt ju på bänk egentligen, förutom Moisander och Pukki och någon mer, tror jag, på centralt fält.
Mm. Sparv.
Tim spelade hela tiden. Rasmus hade väl lite problem och var ordinarie. Men han blev väl hyfsat ordinarie hos oss, tror jag. Men vi bestämde oss då att, med tanke, då hade vi analyserat Finland. Och såg man på Finland då, så, jag överdriver inte om man säger, 95% av alla baklängens mål kom inlägg mot oss. Inlägg mot oss, då hade vi analyserat. Av John Wall som är i Jamaica nu, assisterande förbundskapten. Han hade jag med mig där.
Ett snurrigt nätverk på Hassan. Han har folk överallt i hela
Jamaica dyker upp.
Ja, han fick ju det jobbet. Han mötte Argentina först där, torska 3-0 träningslandskamp här i USA.
Det är okej, bra.
Ja, det är bra. Det var 86 och 89 Messi gjorde dessutom. Så att, men då hade vi analyserat, fan, det går inte att släppa in så här mycket baklänges mål via inlägg. Nej, bra. Vi spelar med 3 mittbackar. Vi måste ha 3 mittbackar för att klara av alla inläggssituationer defensivt. Så vi valde att spela 3-5-2. Vi hade ett bra kantspelare. Löpmaskinen, Jere Oronen och någon mer på högerkanten. Jag kommer inte ihåg vem. Vi kunde löpa i länge. Och 3 centrala fältare. För vi skulle ändå möta tufft, tufft motstånd. Men vi blev nog... du hinner implementera, tror jag, för spelarna på den här nivån är ganska intelligenta. Mm. Du vet... Det handlar mycket om att vinna tid under en landslagssamling. Så att spelarna kommer, va? Sen kanske några är småskadade, ska ha rehab. Men då tar du ut dem på planen för att vinna tid. Och så går du igenom det taktiska. Du går försvarsspelet. Ja, bollen är där, bra, hur ser det ut då? Bollen är där, hur ser det ut så? Samma sak, så går du igenom anfallsspelet. Hur du vill mot den motståndaren, så du vinner tid. Du behöver inte träna fysiskt. Och sen har du någon teori genomgång. Ibland så får du bara 1 eller 2 riktiga pass för en match. Men jag menar ändå att det går att implementera. Det är kort, kort tid. Går givetvis inte att jämföra med ett klubblag, men vi går att implementera.
Men får jag fråga så, just det där. För att jag tycker att din take på det där med Finland var helt rätt. Att vi ska inte möta Luxemburg, Andorra och sådär och så vidare. Men din största motståndare lät ju som att det var då media. Men om man på något sätt...
Det är inte lätt att vara svensk i Finland.
Nej. Börja på minus.
Det är för sig också sant. Men jag tänker, om media hade varit med på själva, alltså det här, alltså att vi ska möta, att vi ska göra på det här
men vi
sättet.
Vi försökte.
Okay,
för du är helt rätt ute. Man måste implementera det också mot fans, som ett klubblag måste göra inför
säsongen. Så att vi gör det tillsammans på något
mot
sätt.
Media. Vi möter de bästa nu för att få svar inför EM-kvalet. Vad behöver vi göra? Mm. Men och vi kanske inte fick ut det tillräckligt bra. Det kan ha varit så.
Men känner du att Sverige har tappat det lite? För att, jag kommer ihåg när Sverige var i A-divisionen och vi kom ju sist i den. Mm. Men vi kom också sist. Vi blev straffade ganska hårt. Var det borta mot Portugal där det bara ringde där bak. Mm. Men det var också för att så här, då var ju resonemanget och alla var typ med på att vi ska försöka stå upp mot
matchen mot Kroatien var ju riktigt bra. Då.
Matchen mot Kroatien, det är väl den som gör att vi torskar väl den, men är jävligt bra eller vad fan det är.
Vinner hemma, va?
Ja, vinner hemma men åker ur ändå. Exakt. Bra borta match, andra halvlek spelar vi upp oss. Det var så här, okej, vi är nära att hålla ganska jämna steg med de här. Och då kändes det som att här har vi någonting att fortsätta bygga på. Men efter det känns det nästan som att vi har tappat bort oss lite grann.
Min käpphäst är ju fortfarande 3 centrala fältare. Mm. Det är det som ringer i min skalle hela tiden mot bra internationellt motstånd. Okej, Har vi Luxemburg i gruppen och spelar hemma, då är inte det nödvändigt. Men möter vi Serbien borta, ett av Europas mest talangfulla lag, även om alla mina serbpolare säger det finns ingen som kommer att få ordning på det där laget. Det är enorma talanger, men ingen. Men nu är Stojkovic en legendar. Kanske är det han som då ska lyckas få ihop dem. Va? De är sådana talangfulla spelare, så enormt åt det. Men jag tycker det är synd nu om man hamnar igen och går tillbaks. Mm. Nu ska man ändå spela C-gruppen och det är som du säger, det är väl två träningslandskamper, Mexiko vet jag, Mexiko och Sverige bland annat, exakt. Och någon mer.
Men vi har hamnat i sådana två läger här, alltså det, vi måste ju någonstans enas, känner jag, att vi ska, om det är Janne som ska göra det, då måste man ju liksom ge förtroende, ge oss lite info om hur planen ser ut, så kan vi också liksom vara med på det, för nu är det så här. Man avslutar en 4-3, går tillbaka och vi bara står här och är förbannade. Och det kommer liksom aldrig bli bra.
Nej, jag tror man måste få ut saker som det är. Man måste få ut tydligt. Så här ser planen ut. Och liksom, vi hoppas på er stöttning. Men det är det här, ska vi ta nästa steg så måste vi försöka arbeta. Så här, det är det vi tror på från landslagshåll. Och därför hoppas jag och tror att man... Vi har ju ingenting att säga till om det. Men jag kommer tillbaka till tre centrala fältar. Om det nu så är... Två deff och en framför. Jag skulle vilja se Forsberg framför två defffältare liksom. Få åka omkring bäst fan han vill och få bollen mycket, mycket mer. Även om han från en yttermittfältsposition får vandra in i plan så blir han inte lika delaktig som om han hade varit där i en utgångsposition framför två fältare.
Dessutom får han ju ett defensivt ansvar som hämmar hans offensiv när han ska utgå från en kant.
Och den blir lindrigare centralt i plan om han spelar där. Så att jag tror att jag hoppas att man, för det här ekorrhjulet, jag hamnade i det i Hammarby. Mm. Byter från något till ett annat och inga resultat. Pff, vad fan gör jag nu? Och så går du tillbaka och då har du hamnat liksom, du kan inte ge det så få chanser.
Exakt.
Nej, jag håller med. Vi har 10 minuter kvar. Ja. Det är saker jag vill att vi hinner med. Jag tror tittarna vill att vi hinner med. Jag tror Fabbe vill att vi också ska prata lite äventyr i England. Va?
Inglaterra.
Jag har väl bara en match jag vill höra någonting om.
United borta, eller?
Ja.
Tack.
Men alltså, det var det. Jag är United-supporter. Jag vann faktiskt pengar på
City. Are you gonna beat the fucking red bastards?
Det var det enda de sa
i Manchester.
Innan vi går över dit så vill jag avsluta det vi pratar om med en enda fråga. Om Janne ska ersättas, har du någon ersättare?
Håkan Eriksson.
För Janne bara som i landslaget.
Ja.
Spännande.
Bra.
Spännande.
Du var i City under Svennis.
Ja.
Under en tid då Premier League kanske växte som mest.
Ja, det kan man nog.
Och typ där exploderar nästan.
Men det känns lite
så. Ja, runt den vevan med ägare som började komma in utifrån och såna här bitar. Ja.
En fantastisk bild för övrigt.
Ja. Lecoq Sport.
Jag vill säga att är det där Postbergsvallen i Varberg?
Ja,
vi
var där på, vi hade vårt första träningsläger. Ja. Ska du höra en rolig historia därifrån?
Jag
träffade
dig då.
Du är här.
Första träningen, hörru, första träningen Varberg. Så sa jag till Svennis, jag tar uppvärmningen här nu, vi skiter i fystränare. Som det alltid är normalt i England. Så vi kör en teknikvariant, liksom en rapp jävel med boom, boom, boom som spelare gillar. Med mycket tart på en liten yta. Det tog fan 45 sekunder så bara bang, stoppar en lirare på och säger Dietmar Hamann, Tyskland, världsmästare, Liverpool, Newcastle. Is this some fucking German academy school? Och jag tänkte bara så, åh. Titta man omkring så han bara så ropar på fystränare. Helvete.
Kör du.
Efter det, aldrig tagit en upp. Aldrig. Men han var schysst så där, va. Han ringer lite då när han är på röken så där. Så och då han sa
ändå väntar med tanke på hur svag han är som pandit i sina uttalanden 2022.
Men då sa han så här, nej men bara som en grej sa han så här, i Premier League är det så här fystränare en possessionövning taktiskt spel kör bara det så. Okej, bra.
Skapa inga fiender här. Det går bara basic.
Hur var övergången från, för att det är mina fördomar, men du var i Grekland innan detta. Mm. Du har varit runt om i Norden innan det. Kanske just Grekland känns det som att det är mindre organisation, mindre runt omkring. England kommer till
den. Vad synd i Grekland.
En stökig ägare ska sägas.
Ja, det
vi var då i Panathinaikos eller?
Ja, här också.
Ja, tjena vatten. Ja, det var inte att leka.
Han sa att det var en stor skillnad i struktur, va?
Jannis Vardenojannis var ägare.
Kallas vi.
Gör han det? Ja. Nej, men en bra människa, men tyvärr omgiven av rådgivare som bara var ute efter hans stålar. Alltså, det sa jag åt han vid ett tillfälle några år senare.
Och jag tror, Richard Dunn i laget. Elano i laget. Mm. Storstjärnor.
Köpte från Shakhtar igen för stora pengar, 120 miljoner.
Mm. Hur var det att träna sådana?
Ah, suverän Elano. Det blev lite guldpojken. Sensationellt bra i Premier League. Fram till juluppehållet. Som nästan alla som är där första året. Du vet, och sen har du spelet under jul, nyår. Du vet fan inte var du vaknar upp. Är det Birmingham idag eller är vi i Newcastle? Spelade ju stort sett varannan dag. Stenhårt. Och då började han droppa lite. Första halvåret fantastiskt liksom. Så här. Och började göra lite sämre träningar och så vidare. Så att, men ja, jag ska inte dra den historien. Men det... Vi fick ordning på han igen och han blev ju väldigt, väldigt bra. Jag tror att Elano är tillbaka till Santos. Han gick tillbaka via Fenerbahce. Jag vet inte, han har någon liten sån här ledarroll i Santos. Jag är lite kanonkille.
Gjorde 10 mål för säsongen som offensiv mittfältare. Det är ju
och inga vanliga mål.
Men din tid under Svennis då, berätta lite om det.
Ja, det är det bästa jag upplevt under alla kategorier. Jag menar, City är det bästa någonsin att få, som svensk, få vara i Premier League. Uppleva... Dygnet runt, 24-7, fotboll, 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 det enda de tänker på. Tusentals människor på träningsanläggningen, följer varje träning. Bara andas fotboll, hela nationen. Överlägset. Finns ingen motsvarighet. Mexiko med Svennis också väldigt speciellt. Men en fantastisk upplevelse att få spela på Azteca stadion. 115-120 000 i VM-kvalet. Guatemala hemma, Jamaica. USA... Och så vidare. Men det roliga är när vi skulle möta USA, då flyttar de matchen från Mexico City Azteca ner till södra Mexiko. Det är fan 200 grader varmt så att jänkarna ska svimma för att de inte tål värmen. Jag kommer inte ihåg. Juarez, det ligger ovanför. Vad heter det längst ner? Tyvärr. Så varmt. Alltså det gick ju knappt att gå ut. Men det är klart, Mexiko förlorar i stort sett aldrig en match på Azteca stadion. Du vet, sista 20 får inte motståndarna syre. Det ligger ju så högt. Som så här, när vi var ute och joggade, Svennis och jag, i parken. Jag kunde jogga 3 minuter. Bara, så här, det tog en månad innan man liksom hade lärt sig det hela. Så att sista 20 dominerade man ju alla fighter.
Ja. Du var inne på atmosfären. Vi har 3 minuter som är vår ordinarie programtid kvar. Vi kan säkert gå över lite, exakt. Men Sabri, du har 5 frågor.
Fem snabba.
Fem snabba. Ja, typ. Som jag tycker du ska få köra direkt.
Vi har varit inne på din tränarkarriär. Du har tränat väldigt många lag och väldigt många spelare. Men första frågan är, om ditt liv stod på spel och en av spelarna du har tränat måste ta en straff och sätta den. Vem av dina spelare väljer du? Av alla du har...
Det finns 2 att välja på. Det finns 2, Ståle Solbacken, Thierry Henry.
Ja, jag skrev Thierry Henry.
Ja, jo, men det faller nog ändå med Ståle Solbacken var iskall. Men Thierry har betydligt bättre tillslag på bollen. Så det blir Thierry Henry blir det.
Nu har du redan varit inne på det.
Richard Dunn hade varit ett roligare svar.
Självmål då.
Han hade lyckats.
Andra frågan är, bästa atmosfären du har upplevt? Men jag antar att det kanske är Steka då, eller jag vet inte. Om du bara tar en single match, inte överlag. Utan...
Nej, men jag skulle kunna tänka, alltså, det är ju så här, Newcastle borta, vilket jävla tryck. Och Anfield, det går inte att komma ifrån. Anfield, då måste jag dra en historia till. Vi möter Liverpool borta, Torres gör 1-0 för Liverpool. Samtidigt har vi Dietmar Hamann på bänk, som är med i den här vändningen Milan-Liverpool. Mm. Jag tror inte han slog någon straff. Han är normalt otroligt skicklig straffläggare. Reser sig upp på Anfield och börjar värma. Hela jävla Anfield reser sig upp. Didi. Bara hyllar honom. Jag får gåshuta med fan än idag. Alltså hur de tar emot en motståndare men som spelade då i Liverpool. Mm. Och jag tycker ändå Anfield, nu när jag är ute och kommenterar Champions League, så är det nog fan med fortfarande Anfield som det är bäst tryck i. Banda Metropolitano. Atletico Madrid är också ruskigt tryck.
Alltså. Det har varit en het diskussion i våran studio här. Så jag vet vilka som tycker som du och så kanske några tycker.
Han är, du har varit där en gång, va?
På Anfield?
Jag har varit på
Anfield. Han håller på Liverpool.
Jag har varit på Anfield flera gånger och du har varit så.
Ja. Men alltså det är ju fantastiskt.
Men jag bara frågar en sak. Vad heter det gällande stämning? Alltså, det var ju en väldigt speciell match. Ni mötte United borta 07-08, 50 års
Det är den, ja,
tänkte säga jubileumet, men 50 års minnesdagen för plankraschen 58. Ja. Hur, alltså om du ska försöka sätta ord på den upplevelsen att vara där, för den...
Den starkaste är ju. Ja. Det är knäpptyst på Old Trafford. Så när de går in, när Svennis och Ferguson går in med kransarna, de ska lägga kransarna i, vid mittcirkeln där, det är så, alltså det är fullständigt tyst. Vet. Inte ett enda jävla ljud hörs.
Och det blir så realistiskt.
Det är den starkaste... Sen skyller ju Ferguson på det när de torskar givetvis, och det är för dåligt. Men jag har aldrig torskat mot Ferguson, jag har 100% mot honom. Två vinster.
Snyggt.
Den är bra.
Snyggt.
1-0 hemma, 2-1 bort.
Måste du fan vara typ ensam om
det? Ja,
alltså över en match fine, men över två. Var inte många.
Faktiskt, Giovanni avgjorde hemma. Mm. Vi var en gång över mittlinjen, han gör mål.
Det spelar
ingen roll. Men den är nog den starkaste upplevelsen med allt runt omkring. Väldigt speciellt.
Alltså bara framför tvn, alltså de delar ut halvstukar, så alla samma halvstukar. United körde typ det snyggaste matchstället. Ni körde utan spons för att få lite retro.
Ja, vi körde en där det stod Manchester Remembers. Ja. Hade vi på vår. Den fick jag, lämnade jag till en polare. Jag fick Michael Balls tröja. Det gjordes ju bara 18 tröjor.
Ja.
Michael Ball spelar ju vänsterback och plockade ner Ronaldo fullständigt.
Säsongen innan, han har så rolig grej, Michael Ball, säsongen innan 06-07. De möter ju United, jag tror att det är på City of Manchester Stadium som de heter då. Ronaldo ramlar, Michael Ball, bam, i magen. Trampar honom i magen efter två minuter.
Ja, men tänk dig så här att Michael Ball som då i slutet av karriären inte var speciellt snabb. Nej. Plockar alltså ner en ung Ronaldo fullständigt.
Och det här är ju alltså... 07-08 som den här säsongen är. Det är ju Ronaldo när han vinner Ballon d'Or. Det är ju 31 ligamål, 42 United har dubbeln. Så det är
ja, den här tröjan gav jag bort. Jag ångrar ingenting, för det skulle gå till någon välgörande ändamål till en kompis på TV4 som då skulle sälja den på någon auktion. Så det blev några tusenlappar för den. Ibland så ångrar jag att jag inte behöll den. Den är väldigt speciell.
Den är speciell.
Det är ju ingen tvekan om.
Fråga nummer tre.
Ja, om du har några mardrömsmotståndare eller tränare som du säger, du fick aldrig grepp om dem. Liksom. Det var en mardröm redan innan matchen.
Då måste vi tänka
inte
till...
Inte Sir Alex.
Nej, den är
bring it on.
Hur enkelt som helst.
Det kanske är svår fråga. Jag har mött så jävla många.
Men det var nog ändå... Men det var för att Chelsea var så jäkla bra. Sen är det mitt favoritlag också. De hade ett ruskigt lag. Men det tränades ju av Avram Grant då. De sparkade ju allt som rörde sig i den vevan. Men mardröm som vi tar... Jag skulle tro att det är någonting i danska ligan som vi hade problem med konstant. Jag kan banne mig inte bara plocka ut ett namn. Alltså.
Nej, vi misstänkte att det kanske skulle vara ganska svårt.
Men ibland, ibland när jag kommenterar match till exempel, då får man ju alltid den här statistiken.
Ja.
Som AIK så har man ju Malmö borta.
Mm.
Att så här, och sen så kommer ju vissa, de här, framförallt så här, nya skolans experter, kommer ju ofta och pratar om så här. De vill ju vara väldigt datadrivna och så här, det är nya trupper och sådär. Jag menar ju att det där spelar roll.
Det finns
alltså något. Det spelar roll att man har inte vunnit där sedan 92.
Jag kan säga,
de känns 3 centimeter längre och bredare och större.
Då
och
det är ju Crystal Palace Chelsea. 10 raka Chelsea.
Utan vinst?
10 vinster.
Men exakt.
10 raka alltså, vinster.
Exakt.
Ja, men det är
någonting som inte går att sätta fingret på.
Precis, det går inte att ta riktigt på det, men du vet när du kommer, för det poppar upp hela tiden. Jag har inte vunnit sedan 98. Alltså. Och det är bara det lilla börjar röra sig mentalt i hjärnan. Så någonting är det som påverkar. Men om jag ser till... Jag har ju samma sak när jag tränade Hammarby, AIK, Malmö borta. Åh, herregud. Med Hammarby, Malmö, med Roy och sen med Bob, du vet... Vad det än gjorde, det gick inte att vinna. Jo, nu har jag hittat tränaren. I Rosenborg, Nils Arne Eggen. Omöjligt. Vann ju ligan 13 år i rad. Och kvalificerade sig bäst med United 8 eller 9 år i rad till Champions League-gruppspel. Med Rosenborg.
Mm.
Och jag är ju helt fascinerad av han. Nu har han väl gått bort tyvärr. Men när vi mötte dem, så han var ju härligt kaxig. Så sa han, du... Jag kan bjuda in dig på vår matchgenomgång. Vi kommer ännu aldrig kunna slå oss. Nej, men det här är skönt. Så att, jag kan inte gå in i en halvtimme och lyssna på er matchgenomgång. Skulle vi möta ett vanligt tränare, Stabäck mot Rosenborg. Men jag träffade honom på hotellet. Och han gick igenom exakt hur de spelar. Exakt! Anfallsfel försvarsspel. För det här är automatiserat, sa han hos oss. Ni kan aldrig slå oss. Men en gång, fick vi i cupen 4-4 spelade vi mot dem, annars var det ju torsk hela tiden. Oslagbara. Och vi försökte med markeringsspel, zonspel, lågt, högt, all. Nej,
gick inte.
Omöjligt. Fantastiskt lag.
Bästa spelare du har tränat då?
Ja, det blir ju, även om det är slutet på karriären, så blir det Henri. Men den inställningen, den professionella attityden, även vid, alltså han var ju fan inte lastgammal, 33 år. Nej, han kom från Barcelona. Och det är ändå det, för vilken jävla inställning. Herre, till varje träning. Till förberedelse. Först av alla, satt i gymmet 30 minuter och förberedde sig pre-activation. För han sa, uppvärmningen, nej, det ska vi nästan skippa. Vi ska vara förberedda i gymmet före. Ska vi ha kört 30 minuter så vi kan gå ut, pang, direkt på träningen.
Och det är ju imponerande, för det är ju i New York Red Bulls-tiden.
Ja.
Alltså han har varit Invincibles Arsenal, han har varit Barca med Messi och gjort det. Alltså, jo, men man tänker ju när... Alltså utifrån tänker man, nu går han till New York Red Bulls. Nu, han checkar in på träningsanläggningen en minut innan träningen börjar.
Första, det är väl det som skiljer de största. Det känns som man alltid säger så om de allra största.
Ja, men det är det, för att de blir aldrig nöjda.
Exakt.
De blir ta med fan aldrig nöjda. Var som än är, så bara, de måste utmanas varje dag. Du kan inte ha en träning utan en utmaning, ett tävlingsmoment. De, annars, då lägger de av.
Vart du förvånad över det?
Ja.
För jag kan tänka, den inställningen såg du ju på spelarna i City eller på spelarna i Norge och Danmark. Ni ville ut och ni vill fortfarande... Man kan ju tänka sig, men här kommer Henri och är ganska mätt. Han ska bara vara...
Köper en dunderlägenhet i Soho, vet du. Ja, men alltså... Däng och så vidare. Har hur mycket deg som är, vi betalar ju monströst.
Nu måste vi, också, det måste ju påverka att de unga spelarna där som, man hade i laget. Att liksom, här kommer Henri och han är... Han tar i mer än alla andra. Det måste ändå visa för de unga som kanske i dagens unga har ju ganska sämre
mentalitet. Men framförallt det professionella, liksom det seriösa i varje träningsmoment. Som jag sa, varenda passning räknas, varenda tackling räknas. Allt utfördes, utförandet var optimalt. Mm. Optimalt.
Ja, det är häftigt att höra.
Vi måste tyvärr avsluta den här timmen som har blivit snart en timme och 10 minuter.
Ja, fan, man kan hålla på hur länge
som helst. Det finns mycket att köra om här.
Chattens kvart är ju. Chattens kvart stryker vi.
Tack så jättemycket.
Tack själv. Alltid trevligt att prata fotboll på det här sättet.
Verkligen. Få lite mer tid här än i studion där vi rappar.
17 sekunder för svarsfrågan.
Utok Weekend presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. Big Nine, ett stort tips på toppfotboll från ATG.